I det isabelska så förekommer alltid magi, trolldom och svartkonst. Därför att hon stod för en sån lära att Baalkyrkan är trolldom, svartkonst. Gå ut på att binda människor, förstöra människor. Lyckas ge någon person tillräckligt mycket dåligt samvete så att du sen kan utnyttja han eller någonting. Var tillräckligt sexig så att du kan tända upp begären hos någon så att du får dem nära dig. Ge dem tillräckligt mycket pengar. Det är ett bra medel om man vill binda upp folk till sig. Man kan ju ge varandra gåvor, men man får inte ha det som villkor. Om jag ger Jenny en gåva så får hon göra exakt vad hon vill. Hon är inte, står inte till svars inför mig. När jag ger gåvor till Gud så brukar jag sen tacka Gud för att jag lyckades ge en gång till. För det är ibland en match här inne. Men hittills så brukar Gud vinna. Sen när man har gett en gåva, då glömmer man ju den. Man kan inte gå efterhand och önska att jag ska få en massa gengäld. Då var det ju aldrig någon gåva. Då är det en muta. Och sånt sysslar inte Herren med. Det är världens krafter som gör så. Men det kan bli magi. Du kan binda upp folk så att de får sån tacksamhetsskuld till dig. Så att de aldrig vågar säga nej till dig någon gång sen. Eller kanske om de liksom lär sig så här att om jag är misshagad när karln är borta, då får jag inte mer av de här gåvorna. Och så man blir bunden. Och det här är allvarligt. Det är inte några små grejer. För oss i västvärlden är det här ganska normalt och vanligt idag i företagsvärlden och affärsvärlden på många sätt. Man ska betala och göra rätt för sig. Den som arbetar ska ha betalt vad han gör. Någonting. Det är ingen snack om det. Det är klart de ska ha det. Men man ska inte använda gåvorna i syften att binda upp människor. Det tillhör den isabelska kulturen man gör så. Det här med magi och trolldom, det är alltså en väldigt omfattande. Så jag pratar bara om att jag förklarar inte grejerna, någon av dem. Ni vet att det finns. Och det finns många varianter av det. Men det står så här i varje fall. Om jag går till 5 Moseboken. 18 kapitlet. Och då börjar jag då från 10 versen. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld. Eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Till avskyvärda för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren en Gud dem från dig. Det får inte vara talandet. När vi är kristna så behöver vi inte oroa särskilt mycket, kan jag säga. Det var så, varför står det här? Ja, därför att vi behöver kanske veta ibland att vi ska liksom inte göra precis vad som helst. Gud var god redan i paradiset när han sa att ni får äta av precis allt som finns, men inte av den frukten. Ja, det är klart, då skulle vi käka av den frukten då. Kunskapens frukt på gott och ont. Men om vi hade lytt Gud så hade syndafallet aldrig skett. Och det här är ju likadant. Jag vet att för många år sedan, det var innan Jen och jag gifte oss till och med. Vi svarade när vi reste små altaren på bergen runt omkring här. Då hade jag en maning från Gud. Jag var ganska sjuk. Jag var faktiskt sämre än vad jag är idag i rygg och leder. Och så fick jag ett uppdrag som var omöjligt. Jag skulle gå upp på bergens topp runt omkring här. Och resa ett litet altare. Och be en bön för Gud och beskydd för folket. Det var lite mer kring det hela. Men jag skulle använda material som jag fann på platsen. Det var ju stenar då. Mest. Då resade de. 12 stycken på varje ställe. Och jag skulle alltid placera dem så inte det skulle sparka sig kring. Lite undanskymt, lite gömt. Och jag tror att vi lyckades ganska bra. Det var något. Jag tog de här närmaste bergen. Det är ganska tufft för en sån som mig att komma upp till toppen. Men jag gjorde det. Utom något längre bort. Och då var jag ganska slut i kroppen. Men då tog Jenny och hennes pappa över den biten. Och Det här var i samband med, man kan tycka att det här låter konstigt. Och om det bara skulle vara så att jag gjorde det av en egen idé, då är det konstigt. Men eftersom jag upplevde att Gud manar mig till det, så finns det tankar från Gud kring det här. Så jag gjorde enbart det lydnad Gud sa. Och jag ifrågasätter inte Gud. Ibland gör jag det, men man mår inte bra av det. Han vinner ju alltid han. Försök att få rätt mot Gud får ni se. Det här skedde under en tid när Dalai Lama och hans rörelse, buddhismen, de skulle plantera ut såna här magiska skålar över hela jorden. Och de hade gjort ganska mycket, och de hade strikt mönster att hålla sig till dem. För att uppfylla det mönster så måste de vara på något berg ibland och sänka några av de här krukorna nere i havet och så. Men det är ett speciellt mönster som följer olika meridianer och grejer över jordklotet. Och jag tror att det, nu kommer jag inte ihåg alla siffror, men i Sverige skulle det grävas ner då 70 magiska urnor. Och det var alltså urnor, ganska stora, som de skeppade ifrån Tibet. Olika örter, detaljer, kryddor och så allt möjligt sånt här då. Delar av okulta bitar. Sen hade de bett över det och hållit på med några klockringningar och det ena med det andra. Och så skulle det här grävas ner då. Då hade de sitt uppdrag. Och det här var motmedvetet för Gud. För det här var magiska urnor. Och de lovade så här att om vi får gräva ner det här i ert land, så ska ni få fred, ni ska få välstånd, alla ska bli frisk och allting det här. Och så vem säger nej till det? Och sen är det några som tänker, ja men de här buddhisterna, de är bara några fåntrattar allihop. Det är inte allvar, låt dem gräva ner det. Men det här är minsann allvar. För Guds ord säger liksom att, alltså ett sätt att, i våra hem till exempel, vi ska inte ta in någonting i vårt hem som har använts till okult utövning. Det ska vi kasta ut ur våra hem. Alltså det orenar vårt hem. Det bjuder in krafter i vårt hem som inte ska vara där. Om det så är en pryl. Jag var med och rensa ut hem och helt plötsligt kom friden tillbaka. Ingen visste att det berodde på den vasen som stod där borta i hörnet. Den var ju så fin. Ja, men titta på vad den är. Undrar efter vad den har använts till. Vilka krafter har åkallats här. Så man tar inte in okulta tempel i sitt eget hem. Och här bjöds det in då över ett helt land. Så eftersom det här skedde då, så jag tvekar inte så särskilt mycket. Jag har varit bara glad. Men, ja, men Gud tänker ändå på vårt land. Okej, om Gud har givit mig det uppdraget här runt Öviksbygden, så har jag gjort likadant lite här och där. För sånt här pratar man inte så särskilt mycket om. Det var 20 år sedan när jag stod pratade om det först nu riktigt. Men jag vet vad Gud hade tänkt. Han skulle hindra den här magiska påverkan som faktiskt är verklig, som de här urnorna skulle ha åstadkommit. Och vet ni vad? De har inte lyckats gräva ner alla urnor i Sverige. Det var bara några stycken. De flesta gick inte att få ner i Sverige. Och då kan man ju undra varför. Ja, jag vet varför. Det är bara i Gud äran. Det skedde någonting här som var bra för landet. Och i samband med det här så var det några församlingar jag pratade om. Där jag inte skulle bli utkastad. Men det kan ju lika gärna bli utkastad när man går och pratar om sånt där. Och så sa jag så här att det här kommer att ha verkan om inte er egen församling själv bär in det okulta i er kropp. Så det måste ni se upp nu, annars går det ändå det skydd för oss. Men om vi själv tar in det, ja, då är inte skyddet någonting värt ändå. Vi ska alltså vägra att befatta oss med vilka då? Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom och så vidare. Alltså inte ens föräldrarna till de som gör det. Så allvarligt är det. Så allvarligt är det. För att om vi har blivit rädda från djävulen, så inte ska vi bjuda in han igen. För kommer han in igen, så blir han ännu värre än han varit förut. Men vet till exempel, om du befriar en person från en demon, Och den demonen kommer tillbaka. Så kommer han att ta med sig 7 stycken till som är värre. Så att liksom det gäller att göra saker på Guds ledning. Och omvårdnaden måste vara rätt. Det är ingen mening att kasta ut mörkret ur ena fönstret. Om det kommer in genom det andra hela tiden. Men så där kan det vara för oss ibland, kristna. Jag vet som, det fanns en period där jag jobbade lite med själavård. Och då är det ju jätteroligt när folk tar upp sitt jobbiga. Blir löst ifrån det. Man känner att Gud är på gång och verkar. En del har varit läkt ganska på en gång. Och sen vecka tillbaka efteråt så kunde de komma tillbaka. Ja, det såg man ju ut med ett tag. Men till slut börjar man fundera. Vad gör du för någonting? Ja, men jag går ju dit. Och, ja, men det är där du ska undvika. Det är där du får tillbaka det här. Jaha. Ja, men jag har sagt det 20 gånger nu. Så det är någonting där inne som driver ändå. Och det är klart att ja, Gud är omåttlig i nåd. Han förlåter hur många gånger som helst. Så att det är klart att de har hjälpt ändå. Men man kan ju bli lite uttröttad själv. Och tappa motivationen sådana gånger också. Men Gud får hjälpa en. För de flesta av oss kristna idag, vi har inte befattat oss med något särskilt mycket okult. Det finns liksom i böneform vissa saker som är av magi. Och har vi gjort det en gång eller deltagit i det, då ska vi nog be Gud om att han blottar upp ett hos oss och rena oss. Och vad jag menar då, det är det finns en speciell form av häxeri som Bibeln benämmer som bitter avundsjuka. En kraft, bitter avundsjuka. Om en sån person har ett inflytande över en grupp människor i en bönegrupp till exempel och vill att man ska be på ett speciellt sätt kring en person eller någonting, så är det förmodligen så att man kommer att drivas till att skapa en syndabock som egentligen är oskyldig. Då blir man ett medel för det och man kommer att utföra det. Och man kommer liksom att delta i den här bittra personen. För vad som än har skett så är det bitterheten som är problemet. Och avundsjukan är problemet. Så om den här personen då drivs av det och får oss andra till att agera bönemässigt så, då blir vår bön magi. För den söker inte sanningen, den kommer inte från sanningen. Så vad man en sån gång ska göra, det går till rätta med den personen. Och då blir det en kamp på det sättet. Men om personen får bli löst från avundsjuka och bitterhet och så det är bara seger. Så vissa sådana här matcher tar man ju med glädje. Även om de är tuffa och jobbiga. Ska vi också titta i Moseböckerna. Vi ska veta om att nu ska jag prata lite om förbannelser rakt. Kom då ihåg att Jesus har dött. För alla förbannelser som kan uttalas och finnas. Kom ihåg det. Jesus har dött för. Hans blod har besegrat allt det där. Andra Mosebok 34. Och 6:e och 7:e versen kan jag ta där. Det här är alltså när Gud kliver ner. När Moses håller på med stentavlorna. Gud går ner och går förbi där. Och Herren gick förbi honom när han stod och ropade. Det är alltså Moses som står och ropar. Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet. Det finns alltså problem som dyker upp och blossar upp idag som du kanske inte har en aning om vart det kommer ifrån. Det kan vara någon i tidigare släktled som drog på sig något okult. Som sysslade med något okult. Alltså vanlig synd och så. Det räknas inte här. Utan en okult tillbedjan eller handling. Då får det effekter. I de efterkommande. Så du som älskar dina barn. Gör inget sånt. Tänk på dina barn. Tänk på dina efterkommande. Du kanske liksom kan njuta av det okulta. Du kanske kan tjäna någonting på det. Men det kommer problem. Till dem. I det okulta så ingår det liksom att fråga råd eller döda till råds. Det är ju seanser helt enkelt. Och seanser är så vanligt idag. Åtminstone i vårt område runt omkring här. Jag undrar om de förstår vilken olycka de kommer att dra över sina barn och barnbarn. Och barnbarnsbarn och fjärdedel blir barnbarnsbarns barn. Nåväl, om vi nu ska titta på oss själva. Kan det vara så att jag har dragit på mig någon plåga eller lidande eller svårighet på grund av vad mina tidigare anhöriga har gjort? Jag är ärligt talat så kan jag säga, jag vet inte. Men kan man utesluta det? För ska jag räkna tillbaka fyra led, då är det ju 40 personer det frågan om. Min pappa hade två föräldrar, mamma hade två föräldrar som hade två föräldrar var. Så det blir 40 stycken i slutändan. Så hur ska jag liksom veta vad de har gjort allihop? Det kan ha varit någon där som har hållit på med något okult. Och då ska man bryta det om Gud visar den. Och det ska vi göra. Det är ingen lära man går ut på. Det ska vara en handling i det. Det är ingen åsikt. Det är ingen filosofi. Utan det är Guds sätt att bryta bindningarna till mörkret. För det kan dra mig tillbaka. Jag menar, i min släkt så är det ju alkoholism. Men både alkohol och okultismen har med maktutövning att göra. Så, vart är källan? Jag vet inte. Men jag har bett över det. Naturligtvis för mig. Och det går ut på att förlåta. Att man måste liksom uttala sitt förlåt. De är ju död idag, mina släktingar. Men jag behöver inte liksom gå och bära någonting. Jag kan också förlåta missgärningar som har drabbat en oskyldigt. Det är klart jag gjorde. Jag skulle inte kunna stå och undervisa Guds ord om sånt här med att jag gjort det. Så att det är klart man har gjort sånt. Och sen att man, det är försoningen som gäller där. Och sen är det Kristi blod och hans namn. Där kan man faktiskt lösa sig från själv i bön. Och man ska göra det. Sitter det väldigt hårt någonting, ta ner på allvar och kalla på hjälp. Det finns mycket folk som ber för sånt här och gör det på allvar. Men agera för er egen del. Det går liksom inte att hålla på att strida andligt för att rädda hela Sverige. Det är en andlig kamp, men det är det som rör sig inom mig. Man måste börja där. Sen kan det bli mer, men ja, då får Gud leda till det. Om vi tittar i Efesierbrevet 6 och 12 så vill jag bara bestyrka det faktum att när vi strider andligt, jag menar för vår egen del, så vet vi mycket väl att det finns saker i vår tankevärld. Det kommer felaktiga tankar ibland, gör si, gör så. Vi har mörka tankar ibland. Vi har begär kanske som vi inte ska ha och så vidare. Så det är liksom vår egen sak. Men sen har vi, det är frågan om vad vi ska strida mot. För att det här är en strid. Ja, hjärnan. Din tankevärld. Om den nu sitter i hjärnan, jag utgår från det. Det första himlarymden. Den första himlarymden, din tankevärld. Och i den första himlarymden, den är du kallad i Kristi namn. Det ska du ha lite kontroll över själv. Det du säger ja till, det släpper du in. Och det du säger nej till i Jesu namn, det får inte komma in i dina tankar. Det är den match som vi måste ta med oss själva emellanåt. Och det är bra att vi får göra det själva. För att ibland så kan vi få tankar som man undrar, men hur kan jag tänka så här? Jag var nästan skäms för det. Ja, då är det bra att vi får ta ensam i Kristi kors. Och vi ska göra det. För det finns då så mycket gott och fint i friden. Som också är en del i den andliga krigföringen, om jag skulle vilja kalla det så. Friden. Som liksom kan komma oss till del. När någon mörkt får vika undan, så får jag någon ljus där istället. Det ska inte bli tomt. Utan det blir någonting bättre där istället. Så den matchen ska vi ta och den kommer vi att vinna i Jesu namn. Och Gud låter oss vinna den. Om vi tar den. Det är så mycket enklare att bara lägga sig på soffa och titta på tv. Det gör jag ofta. Men jag brukar ta dem i kampen också. För jag har gått om tid i mitt liv nu för tiden. Och man blir aldrig trött. Ja, trött blir man. Men man ska säga, jag uttrycker mig så här att man får alltid en belöning för det. Även om jag fysiskt idag är i sämre skick än någonsin, så upplever inte jag det riktigt så. För att det är så mycket annat tyngt som har fått försvunna istället. Så jag vet inte hur stark man kan bli. Jag vet inte hur mycket jag bär på. Men Herren vet ju. Och han kommer att blotta upp saker i lämpliga proportioner, i lämpliga tidpunkter, eftersom om han, för det är han, den heliga ande, som ska leda sånt här, inte jag själv. För då är jaget på tronen igen. I 12:e versen i Efesierbrevet 6, det står det så här: ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tänk på det, kära du, när du har kommit någon polare till dig och giver en örfil. Hur ska jag göra? Ska jag slå tillbaka? Nej. Man måste se det här ibland. Om det kommer någon person och gör det riktigt, riktigt illa, så ska du veta om att människor är inte så. Vi är inte skapt så av Gud. Vi var skapt att leva i gemenskap med honom, i frid i detta paradis som jorden kanske var. Åtminstone nere där paradiset låg då. Vi är skapt. Vi är inte skapt till att vara onda mot varann. Vi är inte skapt till att kriga. Vi är inte alls skapt till sånt. Men mörkret kan komma in i och få fäste. Och när då kommer en person som klappar till mig aldrig, så att käken går i led och går sönder och allting, då gör det ont. Och jag kommer att bli riktigt ordentligt ilsken på karln. Frågan är vad jag gör då. Då måste jag se, den här personen, han gjorde någonting som inte en människa ska göra. Det var ont. Bra. Då vet jag. Något ont har skett och det har drabbat mig. Okej, ska jag då visa musklerna och göra likadant? Jaha, då vinner djävulen en gång till. Vill jag verkligen det som kristen? Nej, men jag kan ju förlåta han som slog mig. Och sen tar jag matchen mot himlarymderna. Jag måste inse detta. Att det är krafter och makter i himlarymderna som vi har att strida mot. Och de krafterna och i himlarymderna i min broder, det som slog mig, det är inte min sak. Utan hur, vilken effekt får de här? Blir det så att jag vill slå tillbaka? Ja, då kommer jag inte att kunna säga att jag gör rätt inför Gud. För då gör jag bara lika ont som jag alldeles nyss drabbade så själv. Och då låter jag djävulen vinna en gång till. Så förlåt då personen så att du står fri. Och att personen inte blir bunden i sina synder. Och sen tar du matchen mot förstarna och väldigheterna. Isabel är en av de här förstarna idag. Och vill stimulera ditt kött. Så om du har blivit illa behandlad, så kommer du knappast att förlåta. Du kommer försöka tjäna på henne. Du kommer att försöka få uppmärksamhet kanske. Du kanske går till domstolarna i en rättegång. Det här med förlåtelsen är inte det som ligger i Isabels sinnelag. Jag menar, det finns barn som har blivit våldförda av vuxenvärlden. De kommer absolut att ha skäl och gå omkring och må dåligt och må illa. Men till och med de måste säga sitt förlåt en dag för att bli fri. Vi kommer alla att förstå hur ont det var. Det är ingen snack om den här saken. Men hur ser räddningen, hur ser läkedomen ut? Den börjar med försoningen. Den måste till ändå. Vad du än har blivit utsatt för. Vi kan förstå hur ont det gör. Vi kan förstå hur bittert det är. Hur föraktfullt det kan vara. Men bara för att en person har blivit misshandlad av någon av sina föräldrar, så har man inte rätt att hata alla män för det, eller hata alla kvinnor för det. Man får göra det man vill, men det är väldigt tuffa konsekvenser som blir av det. Då kommer du aldrig tillbaka till ett fungerande liv. Så du måste till det här med försoningen. Så försoningen och Kristi blod och Kristi namn, lovsången och friden är egentligen de effektivaste vapnen. För Paulus säger att vi strider med Guds vapen mot förstarna. Ja, men det där är vapnen. Och det går ut på att den onde inte ska bara skjuta in mer brinnande pilar i mig. För då blir jag som djävulen själv. Om jag blir som en nåldyna. Ja, vad är det för krafter som då har gått igenom mina försvar och hamnat i mitt kött och blod? Om det där kommer från den onde. Ja, inte är det Gud jag har att göra med då. Den isabelska kraften får dig att agera på ett helt annat sätt än vad Herren Jesus Kristus vill. Alltså du kommer att vilja ha med andra läror att göra. Behagligare läror som behagar ditt kött. Och när du blir drabbad av något ont så kommer du inte att agera i det som gör att det blir en lösning. Det är antikristligt alltså. Så New Age är antikristligt. Isabel är antikristligt. I Guds församling så är det så mycket lättare att förstå det här isabelska än allt med New Age-aktiviteter som pågår överallt. Så vi kanske ska titta i hos oss själva först. Och hur ser det ut i Guds kropp. Och sen lämna oss till Jesus helt och hållet. Reservationslöst.